Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Magnus Dagel bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Magnus?
Ja, idag blir det mycket investmentbolag, känner jag. Dels har vi träffat Fredrik Lundberg. Dels skriver vi en del om investmentbolagen och dels så ska vi väl prata lite grann om fastighetsbolag och räntorna och inflationen som har kommit med viktiga siffror i veckan här. Så det är väl det vi ska täcka in idag.
Det låter som en bra plan.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Klockan är 10 och det är fredagen den 15 mars, så vet ni vad vi vet. Börsen i senaste veckan har ju faktiskt gått riktigt starkt. OMXS30-index är uppe 2,7%, så vi har haft nya rekord här i veckan. Och nya all time high är nu 2532 på index. Får vi se om vi får ytterligare här under våren. Men faktiskt har ju även det breda indexen gått starkt här. Så om vi tittar på OMX där breda, OMX SPI har gått upp 2,8% senaste veckan. Men även småbolagsindex har börjat röra på sig för första gången på länge. Det är många som har pratat om det här, men nu har det faktiskt gått bättre här än storbolagsindex, ytterligare en halv procentenhet. Så det är ju lite kul här. Det var väl en god nyhet igår som satte fart på lite på börsen också.
Ja, just det. Du menar KPI-siffran, ja. Ja, men det var ju överraskande positivt, får man säga, att inflationen faller rätt snabbt där då. KPI, det vill säga inflationen med fast ränta, var ju 2,5% i februari då. Och räntehöjningarna i sig bidrog med 2,2 procentenheter då. Så KPI var 4,5%, men ner från 5,4% i januari då. Så nu räknar man med ganska snabba sänkningar, tror jag, från Riksbanken i maj eller juni och även framåt där det kommande året ligger förväntningar om sänkningar.
Jo, och det tror jag nu, man hör ju även lite så här fastighetsmäklare och lite annat. Nu börjar människor ta ut det där liksom. Nu börjar man räkna att nu kommer räntesänkningarna här. Och det är ju naturligtvis positivt för börsen, men det är ju också positivt för människors privatekonomi och massa andra grejer. Så att där har vi något att glädja oss åt. Men vi har ju också haft en trevlig vecka, kan man väl säga.
Ja, nu träffar vi Fredrik Lundberg, om det var det du tänkte på.
Det var det jag tänkte på.
Det var faktiskt förra fredagen vi träffade, men vi har jobbat med intervjun här i veckan. Så det var ju, det var, tyckte jag var väldigt givande att träffa honom. Kanske den med mest makt i Sverige, om man tittar på hur inflytandet är över Sveriges bolag, får man väl säga. Men det är en riktig maktposition han har samlat på sig under många år nu och varit väldigt duktig, ska jag säga. Han tog över ägandet från sin far då, Lars-Erik Lundberg, och har successivt byggt upp det här företaget väldigt framgångsrikt. Så han startade inte från två tomma händer, men inte långt därifrån, ska jag säga.
Aktieportföljen startade han ju från scratch efter det att han blev vd där i början av 80-talet.
Ja, precis. Och successivt byggt upp det med kontinuerliga positioner. Och jag tyckte det var en väldigt spännande intervju.
Du var ju intresserad av det här med hans förvaltningsmodell innan vi gick dit. Du kan berätta lite den och vad du tycker du fick för svar där.
Ja, precis. Jag skrev faktiskt om det en av de första månaderna när jag började på Dagens Industri här, nästan 7 år sedan direkt. Och då kallar jag affärsmodellen för kretsloppet, alltså att man går ut på att använda utdelningarna för att successivt köpa mer aktier löpande. Och de här aktierna ger i sin tur mer utdelning som man kan köpa mer aktier för. Ett slags kretslopp, som jag kallar det. Och det pratade vi rätt mycket om, och han tyckte det var en bra beskrivning, tyckte av hans modell, förvaltningsmodell, och som han använt sig av löpande. Och det tycker jag man själv kan använda sig av som privatsparare också, om man Om man klarar av det helt enkelt, att återinvestera löpande. Och jag tycker, försökte även göra det med de övriga portföljerna vi har här, med bland annat Estelles portfölj. Att vi kontinuerligt köper mer aktier för utdelningar som kommer in. Och vi ser ju över tiden att det funkar i praktiken också. Även om det är betydligt mindre pengar i Estelles portfölj. 400 000 drygt jämfört med Lundbergs portfölj på 140 miljarder.
Men det har varit en stark utveckling på den också.
Ja, jag tittade faktiskt på depån här igår och den var uppe i över 430 000 nu. Börjar med 100 000 där. Så den förvaltningsmodellen funkar tycker jag. Och där gör vi också väldigt lite förändringar, precis som Lundberg. Alltså att vi gör förändringar en gång per år och köper upp mer ägarandelar i de här bolagen och gör små förändringar ibland.
Så, och Lundberg är ju, som man säger, blandat investmentbolag. Det är ju en dels en stor börsportfölj och sen är det en fastighetsrörelse. Den ska vi prata lite mer om sen. Mm. Men om vi börjar med börsbolagen. Du pratade här om att han återinvesterar utdelningar. Och där har det också varit en diskussion, det här med utdelningar kontra återköp. Där han också hade en lite intressant syn på det där.
Ja, det frågar vi och pratar en del om, just det, att han föredrar ju utdelningar kontinuerligt, och det är ju så de har agerat då historiskt med utdelningar från portföljbolagen då. Att, och han menar på det att man får med fördelen med utdelningar att man kan få bestämma själv vad man vill göra. Aktieägarna får bestämma själv om man vill använda utdelningen till, om man vill använda till konsumtion eller köpa mer aktier. Då kan man välja vilka aktier man vill köpa mer i. Är det återköp så köper man ju tillbaka den egna aktien. Men jag har tittat ganska mycket på återköp genom åren, och man ser ju att det är väldigt effektivt för att skapa aktieägarvärde om man gör det rätt. Som till exempel Swedish Match gjorde, skapar ju enormt mycket ägarvärde tycker jag. Och då köpte man tillbaka kontinuerligt över många, många år, lite varje år. Så då minskade utestående aktierna samtidigt som rörelsevinsten ökade. Och kan man även göra det i ett bolag med en ganska låg värdering som bankerna, så skapar det väldigt mycket aktieägarvärde över tiden då. Men Lundberg sa att han var inte negativ till aktieåterköp, men han föredrog utdelningen.
Jo, och det var väl lite det där, just han lyfte den här risken med tajmingen. De bolag som köper ut, återköper vid enstaka tillfälle, så är det ju risk att köpa. Det är ju lite annat där du pratar om, att man kontinuerligt gör det under många år. Han nämnde ju också att de har ju gjort det i huvudstaden bland annat tidigare, så att han var inte helt emot det.
Nej, nej. Och det kan man ju hålla med om, att det är en stor risk när bolagen köper, återköper aktier så här, vid enstaka tillfällen. När vi har sett mängder med exempel på, bland annat har jag skrivit om Byggmax och Electrolux, när de köpte precis på toppen och sen året efter ställer de in utdelningen. Det är en väldig risk, och det har han helt rätt i tycker jag. Utan ska man göra återköp ska det vara under långa perioder, och helst lågt värderade aktier också.
Sen om vi tittar på portföljen, så är ju den intressant också. Han har ju 10 eller 9 stora innehav i sin aktieportfölj, där Industrivärden är det största. Och tittar man på de här så är det ju, har ju Lundbergs aktien gått väldigt bra. Tittar vi på 5 år så har aktien haft en totalavkastning på 108% och på 10 år 315%. Och då har den slagit index med råge. Motsvarande då har index gått upp 86% på 5 och 200%. Så att det är på 10 år så är ju Lundbergs 115% bättre kan man ju säga. Och det är ju ganska mycket.
Ja, och det har skett till lägre risk än börsen ska jag säga. Avsevärt lägre risk än börsen med de portföljbolagen har. Så det tycker jag också är väldigt viktigt att tillägga där.
Och då är det ju topptrion här som har dragit väldigt mycket. Dels är det Industrivärden, som också har då slagit index. De är uppe 289% om man tittar på totalavkastning. Men sen har du ju stjärnan i portföljen. Det är ju Indutrade som är upp nästan 800%. Mm. Och sen har du även skogsbolaget Holmen som är upp 350%. Mm. Däremot har det ju varit tuffare både för huvudstaden och Handelsbanken och Skanska och Husqvarna har gått sämre än index alla bägge perioderna. Mm. Medan Sandvik har gått sämre på 5 år och bättre på 10 år. Mm. Så att det är ju liksom också den här klassiska portföljen, att några gör jobbet och de andra utvecklas hyggligt och ingen är riktigt dålig kan man väl säga.
Nej. Det ser jag faktiskt i Estelle också, om man ska dra paralleller där igen. Att det är ett par bolag som drar väldigt mycket upp avkastningen, och inte heller där är det bara bra affärer. Tvärtom, Volvo Cars bland annat har gått svagt och så. Men Det är ett par bolag som drar upp avkastningen och jag skulle säga att viktigt är förvaltningsmodellen också, att det gör mycket för avkastningen att hela tiden kunna köpa mera andelar i bolagen. Det, jag skulle säga att just förvaltningsmodellen, att återinvestera i utdelningen och att använda kraften i ränta på ränta är nästan lika viktigt som att välja rätt bolag där. Det tycker jag man ser i ställportföljen också, att om man är konsekvent att hela tiden köper mer i, så gör det väldigt mycket för avkastningen långsiktigt.
Det låter som ni resonerar ganska lika i de här fallen faktiskt.
Ja, vi har ju sett att det funkar ju faktiskt, den här förvaltningsmodellen, liksom empiriskt. Och det ser man ju på Warren Buffett också, så det funkar faktiskt så. Men det är ju svårt att göra i praktiken, det vet jag. Liksom man har en massa andra utgifter löpande och så, som hela tiden pockar på och vill ha pengar liksom. Men Charlie Munger som dog i fjol, han sa ju it is so easy yet so hard. Så det är därför så får jag göra det. Men kan man göra det så funkar det i praktiken.
Och det är ju intressant. Ni har ju ett gemensamt intresse också. Och det är ju fastigheter kan man väl säga. Mm. Det var ett resonemang där om Skanska som faktiskt är en underpresterare får man väl säga.
Ja, det är en underpresterare aktiemässigt. Jag skulle inte säga att de underpresterar operativt. Och där är de skickliga. Och de har byggt upp en också intressant förvaltningsmodell. Jag har faktiskt döpt den till kretsloppet där också. Att de kan använda då liksom vinster från byggrörelsen och plöja in i egna projekt. Och så bygger de egna projekten själv. Så det blir ett slags kretslopp även där. Och det har ju varit framgångsrikt och Skanska har gjort rekordvinster 2 år i rad då, innan i år. Så operativt går det ju bra för Skanska, men aktiemarknaden har svårt att värdera dem tycker jag. Och man är hela tiden rädd för nedskrivningar och så aktien har ju gått svagt tycker jag, om man tittar på, även på långa perioder då.
Vi pratar ju också om Handelsbanken som både du och jag har tittat på, och den har ju också underpresterat på senare år jämfört med de andra nordiska storbankerna. En grej som jag tittar på där är att de har en otydlighet i sina finansiella mål. De andra bankerna är ju väldigt tydliga nu. Man vill ha en avkastning på eget kapital på 15%. Man talar om hur man vill nå det där och sådär. Medan Handelsbanken har ett mål som säger att de vill ha en bättre avkastning än snittet utav jämförbara konkurrenter på hemmamarknaderna. Och det är ju liksom ett mer internt mål att de tävlar mot det. Men som utomstående analytiker så vet vi ju inte vilka de jämför sig med eller vilken vikt det är på dem de jämför sig med och sådär. Så det pratade vi om, men då poängterade han väl lite också att, liksom att det är någonting som är gammalt och beror också på den här vinstandelsstiftelsen de hade åt gården. Och då var det ju också relevant för att då tävlar ju personalen liksom mot andra banker. Så att det är något som är lite mer internt fokuserat. Däremot vill jag inte prata liksom operativa grejer i banken eftersom han bara är vice ordförande i Handelsbanken och hänvisar sådana frågor till ordförande och vd. Mm. Och det får man ju också förstå, för det är inte riktigt hans roll att göra det.
Nej.
Däremot när han pratar om bolag som han är och styr, som ni pratade ju om fastigheterna då, var han ju mycket mer öppen om sin syn på saken.
Ja, han var ju väldigt försiktig fortfarande över fastighetsmarknaden. Han tycker inte att de är i balans och de är försiktiga att köpa fortfarande. Samtidigt börjar vi se en del transaktioner på marknaden. Vi har skrivit om det bland annat i veckan här. Vår kollega Gabriel Mellqvist skrev just om det. Att det börjar pigna till lite grann. Och vi har sett flera riktade emissioner. Bland annat gjorde Catena en stor ny emission i veckan som ska användas till att köpa attraktiva fastigheter. Då. Så vi ser att det börjar bubbla lite. Men Lundberg är då försiktig som vanligt. Och i huvudstaden då, som de kontrollerar med 88% av rösterna då, så gör de ju kontinuerligt väldigt lite affärer i bolaget då. Och har också dubbla hängslen och dubbla livremmar med både fantastiskt fina fastigheter och jättelåg belåning på bara 17-18%. Så det är verkligen hängslen och livrem där.
Och även i fastighetsbolaget Lundbergs var det också intressant hans syn på att köpa bostadsfastigheter nu också. Där var inte heller så pigg på det.
Nej, det var intressant faktiskt tyckte jag, att han var så pass rätt fram där och menar att vi har ett system i Sverige där det inte är fri hyressättning på på bostäder, att man kan inte, utan det är en reglering. Det är väl en av de sista kvarvarande regleringarna som finns i Sverige. Men, och det är ett stort problem, i och med att Lundbergs fastighet har byggt mycket nytt också, bland annat i Linköping, Norrköping. Och då kan man ju inte höja hyran som man vill där. Och det, och han menar på det att de ser bättre möjligheter på i kommersiella fastigheter där man kan, där är fri hyressättning.
Och likadant var noga med att han vill äga fast, han vill äga marken också. Han vill inte bygga på arrendetomter som är mycket i Stockholm.
Precis, precis. Och det är bra poäng. Det är ofta marken som är värd pengarna. Byggnaden skriver man ju av löpande. Men marken skriver man ju inte av i Sverige av en anledning.
Nej, och det är väl också ett tips egentligen till bostadsrättsköpare att titta lite på mer på det där, för att de som har tomträtt, där har man ju också den där risken att avgifterna höjs ganska kraftigt när avtalen förhandlas om.
Mm. Jag hade aldrig köpt någon fastighet som, där man inte äger marken.
Nej, jag tror att många faktiskt inte tänker på det där.
Nej.
Så att det är väl ett bra medskick också, att är man ute och är spekulant, att man tittar på det.
Mm.
Och i så fall ska man ju betala lägre pris om man har den typen av avtal, så att säga.
Precis.
Är det något mer du tycker vi ska ta med från Lundbergs som vi är värt att nämna för våra lyssnare här?
Ja, kanske sista avslutande, men vi frågar ju om han för råd till en ung person som vill försöka göra samma resa, men han påtalar återigen då liksom att försöka investera sitt överskott i aktier och försöka att löpande återinvestera utdelningar och köpa mer andelar och fokusera på låg risk. Håller borta från trading. Ett tips.
Det var ett tips. Och ett annat tips var ju också att om man har möjlighet att driva, att starta eget. Att starta företag helt enkelt.
Mm.
Och det är ju också en bra grej. För det är ju när man är ung och kanske inte har dragit på sig så mycket kostnader, så kan det vara bra att göra sådana saker.
Verkligen.
Så jag tycker det var en intressant intervju. Och den finns ju som sagt att läsa både på di.se och i Dagens Industris papperstidning här på fredagen.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Men vi går vidare. Vår kollega Ulf Pettersson har skrivit en genomgång av investmentbolagen överlag. Den kommer att publiceras här i närtid, så håll utkik efter den på di.se. Men en take från den är ju det här att vi har ju fått sett nu igen här att när börsen har gått bra så krymper ju rabatterna i investmentbolagen. Tittar vi på Investor som är favorit, ofta den aktie som väldigt många köper som första aktie, har ju den gått väldigt starkt, och där har ju rabatten kommit ner från, innan har substansvärdesrabatten sedan 2017 när de la om sin värdering utav sin onoterade portfölj varit som högst 23%. Nu är den nere i 5%, vilket är väldigt lågt. Och det är den lägsta nivån faktiskt sedan de började göra den här marknadsnoteringen av sina onoterade innehav.
Mm. En stor del av det har ju kommit under Johan Forssells ledning. Det är kanske bara en tillfällighet, men det behöver inte vara det.
Nej, det kan ju vara ett medvetet sätt också att lyfta fram värden och vara mer transparenta, för det är ju det de vill med den värderingen.
Ja, vi som hållit på med det här tag, vi kommer ihåg när rabatten var 30-40% löpande och det var ett ständigt tjatande hur de skulle få ner den där rabatten.
Ja.
Det var det enda som skrevs om. Men nu.
Och det är klart, då hade de bokförda värden på de onoterade, och då var det ju lite upp till varje analytiker att försöka anta ett verkligt värde, så att säga.
Mm, visst.
Så att det är väl ett klokt drag, men nu kan jag säga att det har, och det har ju också dragits på grund av de här stora innehaven, ABB och Atlas Copco, de här AstraZeneca har gått så kraftigt. Så att det har ju lyft portföljen samtidigt då som rabatten har minskat.
Mm.
Men då också Industrivärden, som då är största innehavet till Lundbergs portfölj, har ju också rabatten minskat. Den är ju nere nu till 4% rabatt, och det är också, det är en halvering jämfört med det senaste 5 års genomsnittet, skriver Ulf.
Mm. Det är intressant. Så vi frågar ju honom just om Industrivärden när han köpte dem då. Varför? Och då sa han ju att man kunde köpa en fin bukett av bolag till, var det 40% rabatt va? Eller en avsevärd rabatt i alla fall.
En avsevärd rabatt. Mm. Så att det var ju, och det är klart, då har ju han haft den effekten också i sin investering här. Att den successivt har sjunkit. Sen har du ju andra som värderas väldigt högt. Latour är ju den här klassiska, där du har hamnat med en premie, så du betalar mer än vad värdet är då på portföljen och marknadsvärdet på de onoterade. Och där är då en premie på 35%. Mm. Och när det var som hetast så var det ju då 90% premie. Det vill väl säga, man vill betala nästan dubbelt så mycket som vad det är värt. Det var ju lite överdrivet, kan man ju tänka.
Verkligen, ja.
Och de har också, de tittar ju på det där att de har också en, gör inte exakt likadant som Investor, men de har en ansats till marknadsvärdering så att säga, där man har ett intervall där på de onoterade innehaven vad de kan vara värda så att säga.
Mm.
Men sen har vi ju även de här mindre, har du också haft en liknande utveckling på Bure och Svoldes och Creades och Öresund var ju också premie, men premien har minskat så att säga.
Mm. Jag tycker man ser samma drag när man tittar på fastighetsbolagen, när man tittar på substanspremien, på substansrabatter där, utan det handlar mycket om hur bolagen har presterat historiskt, hur mycket de här värden de har skapat. Man ser till exempel Sagax, Catena handlas med stora premier med sina substansvärden, men, och det är för att de har skapat mycket värde historiskt och kunnat öka vinsterna snabbt. Och samtidigt, samma ser man väl i Latour antar jag, att, och därför sätter börsen en premie på dem, att man tror att det kommer fortsätta.
Ja, och sen har du några däremot där det är stor rabatt. Du har ju det VNV som har onoterade bolag av lite mindre karaktär och lite tidigare utvecklingsfas. Där har en rabatt på 42% av substansvärdet, och även Kinnevik är ju en stor rabatt.
Mm. Varför är det så?
Jag tittade ju faktiskt lite närmare på det, så jag har ju med mig det som mitt case idag, får man väl säga. Jag har gjort en uppföljning på den, för vi rekommenderade den för ett år sedan som veckans aktie. Och det var ju inte jättelyckat, kan man väl säga. Aktien har gått ner 20% sedan dess. Det som jag tänkte då var att då hade aktiekursen mer än halverats sedan toppen. Man hade substans, de hade handlats med en substanspremie på 26% när det var som hetast, och när jag plockade upp den här så hade de lika stor rabatt. Så då hade det gått från premie på 26 till en rabatt på 24. Och sen hade de dessutom då skrivit ner värdet på de onoterade tillbolagen i sin portfölj till hälften. Och då tyckte jag att det kunde finnas en chans att du skulle få en uppsida här, förutsatt att räntan hade toppat och att lågkonjunkturen inte blev förbannad. Mm. Nu blev det ju inte riktigt så, för räntan toppade ju inte, utan den fortsatte ju upp under hela förra året nästan. Det dröjde ju ända till i slutet av året innan man slutade höja räntorna. Så det har ju en påverkan där. Men om man tittar framöver så kom det ju här nu en nyhet i slutet av februari att man säljer hela sitt innehav i Tele2. Och det säljer man för 13 miljarder kronor. Och tittar man då på vad som händer där, så Kinnevik efter det, då har man ju bara kvar den här portföljen med onoterade aktier. Och den var då värd, senaste officiella rapporten här i bokslutet, så var den värt 29,4 miljarder. Och så har du då Tele2 som försvinner nu. Mm. Och sen hade man en kassa på nästan 8 miljarder och lite övriga minusposter på nästan 1 miljard. Så räknar du bort det här så kommer du att då får, dels får du pengar över för att Kinnevik säger att de vill investera mellan 3 och 5 miljarder närmaste 3 åren, så tar du 5 miljarder gånger 3, då är det 15 miljarder ska bort. Utav då slår du ihop Tele 2 och kassan, så har du nästan 21 miljarder.
Mm.
Och då blir det ju då 5,6 miljarder över som de faktiskt borde, tycker jag, dela ut aktieägarna.
Mm. Tror du att de kommer göra det också?
Jag tror det pratas lite om det i alla fall. Mm. Om de inte har några investeringsbehov så är det ju dumt att behålla pengarna i kassan.
Mm.
Så då skulle det bli 20 kronor per aktie där.
Och Kristina Stenbeck har ju ett eget investeringsbolag som säkert vill ha pengar också.
Det kan man tänka sig också, så det kan ju också påverka.
Mm.
Det de jobbar med nu är ju att de successivt investerar i de bolagen de har i sin portfölj som de ser har chans till att ha en bra utveckling. Däremot de som de inte tror på längre tar de och stoppar inte in nya pengar och kanske försöker göra sig av med.
Mm.
Just den där sista biten har väl varit lättare sagt än gjort under förra året då, till exempel.
Mm.
Men tittar man på det där så har de här 29,4 miljarderna, de består av 25 innehav utav varierande storlek. Och du har 5 stycken som är störst, som står då för halva värdet utav portföljen.
Mm.
Och det är 2 stycken inom hälsa, det är ett som heter Spring Health som jobbar med psykisk hälsa. Och du har ett som heter Willis MD som jobbar med också med, och ett annat som heter Cityblock som jobbar med värdebaserad vård. Och det är liksom ett särskilt begrepp, det där värdebaserad vård. Det är att man ser liksom till patientens alla sjukdomar om man följer den åt, och att det är mer liksom ett holistiskt tänk än att man har att man springer från ena grejen till vårdcentralen och den andra hit och den andra dit liksom. Det är en intressant. Och sen har de 2 mjukvarubolag, ett som heter Play och ett som heter Travel Perk, som också är i den här storleksordningen mellan 2,5 och 3 miljarder.
Mm.
Och sen är de andra mindre så att säga.
Man måste väl säga att det är Kinnevik passar liksom en speciell investerargrupp som vill ta mera risk och liksom vill äga onoterade aktier. För mig passar det till exempel inte. Jag gillar inte den här typen av bolag. Jag gillar mera kassaflöde, fastigheter, utdelningar, Lundbergs.
Ja, absolut.
Så jag har faktiskt svårt när man tittar på den här bolagsrapporten att förstå transparensen. Jag tycker pratar alldeles för mycket om liksom värderingsmultiplar istället för vad de här finns potentialen i bolagen här, tycker jag.
Ja, och det är nog, de är som du säger kanske inte din typ av bolag, för de är i tidig fas så att säga. Så det är lite mer, kan man säga, riskkapitalinvesteringar för privatpersoner, eller säga private equity.
Mm. Så att och det blir väl ännu mer så när Tele 2 försvinner nu.
Det är det, så att, och det är det, risken, som säger, en redan hög risk blir ännu ett snäpp högre nu så att säga. Det som talar för att titta på dem, det är ju att det är så stor rabatt nu på den här onoterade. Och det gör ju att marknaden tvivlar ju på värderingarna.
Mm.
För tittar du på den portföljen nu så handlas den då med en rabatt på 65%.
65?
Ja, om du rensar bort från kassa och Tele 2.
Mm.
Och det är mycket.
Mm.
Och det är ju en förtroenderabatt helt enkelt.
Mm. Mm.
Så att man måste bevisa sig. Så jag tror det behövs 2 saker för att den ska bli intressant, och det är då att ledningen med vd Jorge Garner vid spetsen måste visa att strategin håller, och så måste du få tillbaka det här intresset för onoterade bolag igen så att säga. Så det är de 2 grejerna.
Man måste väl kunna se att de kan sälja bolag i portföljen till bra multiplar.
Precis.
Och det finns ett värde.
Ja, och det är ju också tycker jag ligger i den här biten att bevisa sig att det faktiskt funkar. Så det är, vad heter det, hade jag med mig här. Men du har ju faktiskt också ett case apropå det där som du var inne på med att rabatterna har krympt. På investmentbolagen så har de ökat i fastighet, vilket gör att vissa bolag är intressanta.
Ja, fastighetsbolag är faktiskt en typ av investmentbolag, fast de köper och investerar i fastigheter. Så det är en stor portfölj med fastigheter istället. Och där, till skillnad mot investmentbolagen på börsen, så är det fortfarande stora rabatter. I mina modeller så har jag tror jag var 26% genomsnittlig substansrabatt fortfarande. Men det är ju väldigt stora skillnader, precis som i fastighetssektorn i övrigt, att det är allt från premie på 150% till rabatter på 76%. Så, men generellt så ser man att de lågavkastande tillgångarna som bostäder är fortfarande väldigt höga substansrabatter på. Och marknaden tror inte på värdena helt enkelt. Man tror att avkastningskraven ska upp mer och värdena ner då.
Och du hade köprekommendation på en i veckan här, om jag inte missminner mig.
Precis, och där var ju väldigt stor rabatt, och när jag började skriva om så var det 50% ungefär då, att det värderas till halva substansvärdet.
Vilket bolag var det?
Det var Klara Bo heter de, ganska litet bolag, fastighetsbolag som äger bostäder runt om i Sverige på medelstora orter. Som kom in på börsen precis under de toppåret där. Jag tror de prickade toppen nästan en månad bara. Och sen har det gått ut för. Aktien var ju nere nästan 2/3 som mest där, från toppen då. Så där blev det en väldigt stor substansrabatt. När marknaden gick från att älska bostadsfastigheter till att mer eller mindre hata dem. Så, men nu tycker jag man ändå ser att räntorna ser ju som sagt ut att vara på väg ner gynnsamt. Vi ser att hyrorna kommer att komma upp på hyresfastigheter, fast det blir en eftersläpning då i de här förhandlingarna som har varit med Hyresgästföreningen. Samtidigt som jag tror att driftskostnaderna kommer plana ut. Och tycker deras balansräkning också är i ordning, kanske lite hög belåning, men det funkar. Och
de, men det är inget utav dem som har problem att refinansiera sig?
Nej,
det, så?
Det har de inte, utan de har bara banklån då, så det är inga problem att finansiera sig. Samtidigt tycker jag att de har en spännande modell att renovera bostäderna löpande, precis som Victoria Park gjorde en gång. Och vdn Andreas Morfidiakis, han var ju CFO på Victoria Park en gång i tiden och kan den här värderingsprocessen och hur man renoverar bostäderna och skapar värde där.
Det låter ju intressant.
Så det är ju, jag gillar att kolla på kvadratmeterpriser, och där får man ju sitt lustmäte. Det är ju väldigt låga kvadratmeterpriser generellt, runt 15 000 per kvadrat. Då. Så det är väldigt svårt att hitta bostäder och fastigheter för det i Sverige. Så det är marknaden väldigt pessimistiskt om värdena fortfarande.
Ja, men då får vi titta närmare på dem. Då har vi pratat en jättehög risk och en låg risk, kan vi säga.
Det kan man nog säga.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi släppa det och bara nämna lite om vad som är viktigast i nästa vecka?
Ja, det kommer med Boliden virtuell kapitalmarknadsuppdatering. Skistar-rapport på onsdag och Fed-räntebesked 19.30 som vanligt.
Nej, det är en annan tid nu, för att det är nämligen sommartid i USA, så det är en timme tidigare. Så räntebeskedet är klockan 19 och presskonferens 19.30. Så det är lite speciellt om man ska sitta med och höra när de släpper beskedet i realtid, så får man bänka sig framför tvn en timme tidigare.
Just det. Så vi får vänta 2 veckor till på
precis
vår
innan vi ställer om här. Så det är väl veckans mest spännande. Sen på torsdagen så kommer det lite så här preliminära inköpschefsindex från industrin lite runt om i världen, och så lämnar Norge räntebesked. Och sen är det här IFO-index som mäter temperaturen i tysk industri på fredag. Det var väl det som hände nästa vecka?
Ja, det är inte så mycket egentligen, förutom räntebeskedet då. Och där tror man ju inte på några förändringar i räntan.
Nej, det är ju mer hur Powell väger sina ord och vad han säger.
Just det.
Men då tycker jag vi tackar för idag.
Ja.
Och lyssna gärna på DIs andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar något avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Magnus Dagel. Hej då!
Hej då! Stort tack!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.